Hej på er! Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på podden Stenrik som handlar om allt som rör framgångsrikt lantbruksföretagande. I avsnitten får ni ta del av intressanta diskussioner med lantbruksföretagare och sakkunniga inom lantbruksbranschen.
Idag befinner jag mig i Vasa Handelsbanks kontor med VD Ulf Nylund. Välkommen med!
Tack, tack!
Igen får man väl säga.
Ja, tack. Ja, bra.
Tredje gången du är med nu. Vi har haft två avsnitt tidigare med dig i podden om det här ränte- och kreditmarknaderna. Och det där vi hade första avsnittet egentligen var i september 21 kom ut och det här andra kom ut i september 22. Och det där 21 konstaterade vi att räntorna har varit historiskt låga, väldigt låga räntor och det där funderar kanske mest på när det kan komma att stiga. Och så vidare. Det här andra avsnittet 2022 så konstaterar vi att det har stigit. Och det här, idag så gör vi ett till avsnitt för att uppdatera så kanske se när det börjar neråt på nytt. Så det där. Men det som ganska långt styr centralbanksräntan är ju det här inflationen som vi vet att vi har haft. Vi var upp på 9% för ungefär ett år sedan, vilket är en ganska hög inflation. Och det där, nu har vi kommit ner till, i oktober hade vi enligt statistikcentralen 4,9% och jag har sett att folk tror att det kanske blir bara cirka lite på 2%, 2,7 någonting sånt här i november-december. Så det där, hur påverkar det här inflationsläget ECBs styrränta nu då vi börjar komma ner mot deras mål på 2%?
Ja, tack. För det första så är ju jag är glad att man har börjat få bukt med inflationen. Och för det är ju skrämmande att det ligger på nivåer som du nämnde om 5, 7 och 9% eller så att säga. Och det som är så jag tror att centralbanken har i åtanke att man sänker inte med samma. Och det hoppas jag att man har också is i magen, att man ser att det är bestående. Och det är många andra som har uttalat sig om det, experter också. Jag vidhåller deras uttalande, jag också, att man bör se att det håller i sig flera månader. Och senaste tiden så har man ju funderat vilket jag tror är realistiskt, att om det hålls nog 2-3% av inflationen från november, så kommer man in på nästa år och man ser att det går 3-4 månader till februari-mars, så då tror jag att centralbanken sänker sin styrränta. Det ligger som i det här i tiden det för tillfället, och man tror att om man lyckas hålla det vid det här. Och det är ju det som är deras inflationsmål, 2-3%. Och för egen del, som jag antydde, så jag hoppas att man ska komma ner på sådana nivåer som är mer normala nivåer helt enkelt, och inte bara priserna stiger enormt. Det har ju varit klart förknippat mycket med energipriserna, bensin, men också med matpriser, så det är ju därifrån det här till stora delar kommer det här höga inflationen. Så jag tror man får vänta nog till nästa, och jag skulle vara väldigt överraskande om centralbanken skulle göra några sänkningar av räntan på det här årets sida. Det är många veckor kvar, eller ska vi säga januari. Precis. Jag uppfattar det att de vill ha längre bevis och har kyla och is i magen, som man brukar säga, att vänta helt enkelt.
Precis. Ja, så du tänker att det blir kanske, vi har gått väldigt hårt uppåt nu. Man kanske kan säga historiskt hårt uppåt, jag är inte riktigt säker på, men hårt uppåt i alla fall på styrräntan och det här. Men du tänker att det kanske kommer inte en direkt neråtgång nu, utan det kanske planar ut lite, men att det här vi centralbanken kanske försöker etablera ett lite mer, vad ska vi säga, normalränteläge nu.
Jo, där har du nog helt rätt. Jag tror precis som dig, och det är sådana tecken ser man, att det var ju ett onormalt läge då vi har haft det här på den här tiden. Det blir på minusränta och nollränta, det är ju ett onormalt läge. Så det ska man ju inte räkna med att vi kommer till nollränta, men att allt tyder på det att vad som är normalt då, men att jag tycker då ur mitt perspektiv att en normal räntenivå för euroborräntorna är då det ligger där cirka jämnt 3% eller 3,5, mellan 3-3,5 om man har då det här 3 månader, 6 eller 12 månader. Så. Och som du helt riktigt sa, inte hade ju någon räknat med att räntorna skulle, när de började stiga, att de skulle stiga så här snabbt som de gjorde. Men som sagt, man ska inte vänta sig att det kraftigt sjunker. Men nej, det är ju ingen som vet. Det har ju varit så, och det vill jag uppmärksamma åhörarna på också. Vi lever i ett sånt samhälle, har gjort nu ur min synvinkel sett det här 3-5 senaste åren, att det är snabba förändringar hela tiden. Mm. Och många gånger så kommer det något överraskningsmoment in som sker, som gör att räntorna stiger snabbt eller att de sjunker snabbt eller att sjunker mildare helt enkelt.
Precis.
Vi lever nog i snabba cyklar, så klart alltid finns möjligheten att det ska sjunka kraftigt, men inte till noll.
Jo, nej, precis.
Så idag så räknar man med en sån prognos att här då vi kommer till sommaren, hösten, kanske efter 9-12 månader, så skulle 12 månaders Euribor ligga på kanske lite över 3%.
Okay,
det är det som är
precis
prognosen idag. Men om det sker något i samhället, ekonomin som gör så att det kan få kraftigare svängningar, så det är dagens recept i varje fall. Alltså, det är ju bra klart ur låntagarnas synvinkel om det börjar sjunka. Och det som har varit intressant är ju det här senaste veckan eller senaste tiden, de senaste dagarna, att 12 månaders Euribor har sjunkit väldigt kraftigt neråt och har varit lägre än 3 månader. Det har jag aldrig upplevt under min tid inom bankbranschen. Och det är ju intressant. Jag har inget recept på vad orsaken som är därtill som är beror av helt enkelt.
Ja, precis.
Men att jag är glad om räntorna går neråt lite. För att det har varit lite tufft för många privatpersoner, men också speciellt för lantbruksföretagare och företag och allmänt. Det var lite tufft, den här snabba uppgången, det var omställningen.
Ja, så är det. Och vi är kanske också att vi har varit så van med att ha låga räntekostnader, så det har varit extra svårt det här. Vi har haft kanske mera lån, folk har samlat på sig mera lån än vad man annars går. Då känns ju förstås en räntehöjning mera också. Så där, vi pratar om olika räntor och det där Euribor hit och det här styrränta hit och så vidare, och sen det här, hur tar sig egentligen det här centralbankens styrränta, som är centralt lagt av centralbanken, alltså ett sätt att styr räntan helt enkelt, priset på pengar. Hur tar sig det här ut först till Euribor-räntan och sen slutligen till den här räntan som man som konsument eller företagare betalar? Hur ser den här kedjan ut?
Om man känner på sig att marknaden att nu kommer centralbanken att sänka räntan, så brukar det ofta bli inbakat på förhand. Så om det sker, och som jag antydde, jag tror att det sker februari-mars kanske, centralbanken, så det är väl det som man börjar se. Min uppfattning är att man börjar se det därför räntorna sjunker, att man då direkt då om de här inflationssiffrorna, så börjar man baka in vad som kommer att ske i framtiden. Skulle inte centralbanken då gå och sänka räntan och då inbakas, och då ofta så går det en pik uppåt i räntorna igen då.
Precis.
Man är alltid lite på förhand med det här marknadsräntorna än vad centralbanken har gjort, att man bakar in det. Och jag har många gånger också stått i pressen, har olika ekonomister förklarat det här, och att man det är marknadens förväntningar redan inbakat i det här nuvarande räntenivån, då det sjunker eller stiger.
Ja, det här är Euribor-räntan är lite före.
Exakt, före hela tiden, för att den dagen du sänker eller höjer, så har det knappt skett några förändringar i Euribor-räntorna många gånger.
Precis.
För att det har varit inbakat, man förväntar sig. Och då förväntar man sig att centralbanken kommer att göra sänkningar här februari-mars. Mars har man pratat om.
Ja, precis. Ja, kyllä. Så det här, och sen är det förstås då utom Euribor-räntorna, så lägger banken på en marginal som förstås de ska ha för sitt jobb och så vidare. Att det här och...
Jo, det är en form av risk som man tar helt enkelt också, för att vi ska ha lönsam verksamhet helt enkelt. Jo. Det är ju en förutsättning det så.
Jo, absolut. Banken ska ju leva på nao. Det där... Du sa det här att räntorna har gått ner. En annan ränta vi har sett att gått ner är ju den här USAs 10-årsränta, som är ju en vanlig så här benchmarking-ränta världen om för investerare och så vidare. Vad är den här räntan? Hur skiljer den sen från Euribor-räntan och så vidare? Varför har den börjat gå ner?
No, det är säkert. Jag stiftade så mycket bekantskap nere på senaste tiden och har inte haft det här tiden, men på samma sätt lite som det här med europeisk centralbanksräntorna. Mm. Man förväntar sig att få ner räntorna i USA där också, så att säga. Så det följer lite kanske samma trend som i Europa.
Ja, precis.
Det tyder på det att överlag, över större delar av världen, så räntorna på väg neråt nu efter att ha pikat uppåt under 2023, är det, så att säga.
Jo.
Och det är ju nog bra det om man tänker på kommuner, länder, och vet ju hur mycket Finland har belånat, staten lånar och lånar upp, andra att låna upp ännu mer. Så det är ju bra ur ett sånt perspektiv att räntorna så kommer ner, för det var ju nog skrämmande om man har kunnat läsa om vad Finlands statsräntekostnader, så det har ju varit helt skrämmande. De har kommit att låna pengar för att betala räntorna. Så ja. Att det blev lite, har blivit lite väl tufft med det här räntenivån som kom på 2023 för stat och kommuner också, så att säga. Så att jag ser nog bara positivt i det hela, att vi kommer lite neråt, så är det stabiliserar sig läget i världen och Europa och när räntorna kommer ner.
Jo, precis. Jo, det är ju inte riktigt hållbart i längden att låna pengar för att de har råd att betala räntan. Det här.
Nej, det är det sämsta man kan göra. Man kanske kan göra det tillfälligt, men om man måste göra det kontinuerligt, så då måste man ju nog hitta på några andra lösningar.
Jo, precis.
Men det är inget, då har du inte kommit till lösning på det här egentliga problemet någonting, utan det är det man måste komma till då, att det är någon annanstans var problem och inte bara låna mera pengar. Så att,
jo, precis.
Det går inte heller för vanliga kunder att bara låna upp mera för att betala när du får amortering och ränta. Det är ju något som vi är intresserade av att bidra till de mera bankerna här överlag, att om man inte klarar av att betala lån och ränta, så kan man göra klart amorteringsuppskov på en viss tid. Men man måste komma till då en lösning på problemet, så den tiden tar slut, så kan man ju på nytt ta amorteringsuppskov.
Precis, ja.
Tillfälligt kan man ta.
Ja, tillfälligt går det bra, men det där, ja. Hur ser det här kreditgivningen ut i österbottniska lantbruksföretag för tillfället? Vad lånar de pengar till?
Det har varit försiktigt under flera år, har det varit. Ja. Och det är ju nog av de här oroligheterna som är med Rysslands inmarsch också i Ukraina och annat, så har gjort det att det som de främst, det är inga sådana stora satsningar nu eller större generationsskifte som har varit det här senaste tiden, men det är mer att köpa av tillskottsmark eller skog som kommer till försäljning, och speciellt om man har arrenderat åkermark och få tillfälle att köpa, så det är sånt. Precis. Som det här senaste tiden, sånt som vi finansierar idag. Att inga sådana större satsningar, väldigt sällan är det helt enkelt det har det varit. Så det har varit ett ganska långt år 2023 på lantbrukssidan för Vasa Andelsbanks del.
Ja, precis. Det har varit lugnare.
Ja, men det är förståeligt då. Jag förstår det mycket mer, för folk har ju överlag blivit försiktigare och hålla i pengarna. Absolut. Mera och inte våga då kanske göra de här större satsningarna heller.
Ja, så är det helt naturligt att då blir mera riskfylld omvärld, så kanske man ser efter mera vad man sätter sina pengar på.
Det är helt rätt, och så de flesta gör så skulle jag göra också. Jo. Så att klart, jag har också blivit lite försiktigare, så där att hålla i lite mera.
Jo.
Så att det är en naturlig reaktion av det som har skett här under det här år 2023.
Jo, precis. Hur ser det ut om vi tar det här pälsbranschen som har varit mycket i nyheterna på senaste tid? Hur har det här ändrat i Österbotten, om vi tar Österbotten som stort?
Jo, där är du nog in på en besvärlig sak. Det är nog blivit drabbade allt för hårt, men det är ju yttre faktorer som har kommit, och man trodde att det kom en prisstegring så småningom, men då Rysslands invasion av Ukraina, som jag nämnde i ett annat sammanhang här också, gjorde ju nog det att det är som att man drog mattan under för pälsdjursfarmarna. Och läget som efterfrågan på, speciellt på rev, så är ju nog väldigt dålig idag, och prisnivån är alldeles för dålig. Och för framtidsutsikterna ser ju inte så bra ut heller med de här prisnivåerna.
Nej.
Utgående från den informationen vi har fått av aktörer som säljer skinnsaga, fjurs och andra, så förutspår man att det kan ta länge innan någon svängning. Och det här drabbar ju nog hårt landsbygden här i Österbotten kommer att göra. Och sen när vi ytterligare kom det ju då att man måste börja avliva djur. Och nu har det bara hela tiden det kommit mer under de här senaste veckorna. Så jag tycker verkligen synd om de här pälsdjursfarmarna som är drabbade. Det är inte så lätt att starta upp på nytt när du har fått abort och har en bra avelsdjurstam, och att starta om från noll och att få det här samma nivå som du hade. För det finns många farmer som har otroligt fina avelsdjur och ja, fått bra priser. Och sen ytterligare är det då frågan om att när får det här ersättningen? Och det är ju nog dölt i ett dunkel, det pratar om det här råkavirast och att man sänder in. Och det gäller ju, så kommer att gälla så många farmare. Att när gör det här första beslutet som blir ju ett prejudikat för de här andra? Vad är ersättningsnivån? Vad tar man i beaktande då man ersätter? Är det det här prisnivån som har varit på 2023, så är det ju inte något bra.
Det här är min personliga,
min personliga åsikt är det, så att säga. Man borde ju se det kanske på något medelpris på längre tillbaka, helt enkelt. Så att säga att det skulle vara en mera skälig ersättning åt dem. Men att jag är ju känd för att vara pessimist, men man måste alltid vara realist. Jag tror inte att det finns så mycket aktiva pälsdjursfarmare då vi är inne på 2024 numera i Österbotten jämfört med varför 3-4 år sedan. Det minskar hela tiden, och det ser vi också här ur Vasa Handelsbanks synvinkel, att många som säger att med att det tar slut nu här vid årsskiftet, och vi har fler som slutade redan för ett eller två år sedan. Och de har inte någon tanke på att starta på nytt igen, om jag har rätt information eller så. Så att det finns, kommer det att finnas i Österbotten så otroligt många pälsdjursfarmare aktiva?
Nej,
för jag räknar aktivt till sådana som har då ganska full produktion, och inte sådana som har en massa med skinn osålda och inte riktigt aktiva, eller har bara lite avelsdjur kvar. Det räknar inte att de är aktiva mer, utan att de har en normal produktion igång. Och det var det jag avsåg, att jag tror inte att det finns så många då vi är på våren 2024 som är aktiva pälsdjursfarmare i Österbotten, tror jag inte att det är. Det minskar radikalt, kommer att köra.
Jo, absolut. Det finns en risk för henne, Men man brukar säga att det är viktigt att hitta den här bra balansen mellan optimism och det här realismen. Men det här, man brukar ju säga att en pessimist får rätt, men en optimist når framgång.
Jo, så, det stämmer bra. Jag är ju känd för att vara optimist, men man måste använda det här realistiskt.
Man måste hitta den här balansen.
Jo, det är så. Jag lider nog med pälsdjursfarmarna, med allt det här som jag sa här tidigare, med hur mycket man kan drabbas av bara på 2-3 år. Att det är ju ingen som kunde tro det här, att oj, för ett år sedan eller halvår sedan, att vi skulle vara i en sån situation att det är tiotals och tiotals pälsdjursfarmare som hamnar att avliva allting. Och det har gått lite till, som klart de har framfört också, pälsdjursorganisationen, att det har gått lite till överdrift och med det antalet som ska avlivas. Tycker ju jag själv också, att jag har följt med det från sidan, att gått lite för troll i bollen, om man får se på det viset med det här. Att det ska bara bort hela tiden, och man är kanske för rädd för de här virusspridningarna.
Jo, precis.
Och lite överdrift.
Precis. Nå, det här, om vi tar lite mer allmänt det här kreditgivningen i Österbotten, eller bankerna i Österbotten för tillfället. Hur ser den ut i nuläget? Jag har läst någon gång att det här, bankerna testar till exempel huslånen till 6%. Att det där man testar att man har råd att betala det, konsumenten, och det där. Har det märkt av det här att vi har närmat oss den här 6%-tröskeln och så vidare? Eller?
Du är inne på en bra sak. Du har fullständigt rätt, kan jag säga. Det har vi nog märkt av under år 2023, då räntorna for så pass, då 12 månaders erbor for över 4% och du lägger på marginal, så det var 4,1-4,2, så om du lägger 0,80 på en, så du över det här 5, så du börjar närma det här 6%. Och det var någon som frågade mig, jag trodde att de kommer att ändra på det här och höja den, så jag sa som då någon frågade av mig, att jag tror inte det, för att då ska erborräntorna stiga nog till 5%, och sånt tur var så steg de ju inte till 5%, som det ser ut, utan sjunker. Så att det kommer att bibehållas nog det här tills vidare, det här 6%-stresstesten. Och nu kan man konstatera att det är nog en bra nivå det. Att man berättar åt kunderna vad det innebär om räntan stiger till 6%. Och säkert om man tar ett 20-årsperspektiv, så tror jag säkert att man har räntor som man går upp till till att med marginalen inberäknat så att det går ganska nära 6%. För det går upp och det går ner, det ser man.
Ja,
om man ser historiskt med räntorna så, fast det var länge nollräntenivå, men att om vi börjar leva i normaltid så går det upp och ner och 20 år framöver och någon gång så är vi uppe i det här samma nivån igen. Inflationen börjar stiga så ställer sig igen på nytt. Det tror jag vi ser, kan få se flera gånger. Det är ju bara en engångsföreteelse med hög inflation som vi har nu, utan det kommer att ske i framtiden också.
Ja,
så det ska man ha i åtanke att det är ingenting som är ett platt mark och rakt numera, utan det är de här snabba cyklarna som gäller i samhället idag. Snabba svängningar
det
gör.
Ja.
Det har jag framfört och kommer säkert att mana om så länge jag är kvar i den här branschen.
Ja.
Att vi räknar med snabba och gör beslut enligt det eller trygga dig för framtiden med att det kanske är alltså att du har bofärter.
Ja,
det har man ju märkt det nog. Vi pratar om det alltid åt kunderna. Det är viktigt för alla företag, lantbruksföretag och andra privatpersoner också, att man har en lite bofärd på sidan om.
Ja, precis.
Man ska inte sätta alla ägg i samma korg och bara belåna sig och inte spara någonting. Så det löser alltid det här på sidan om. Och var och en så ska besluta själv vad man tycker att det är, så det är lämpligt trygghetsnivå. Jag har haft det i 15-20 års tid. Så jag brukar säga det att jag lever precis som jag lär och säger.
Ja.
Att jag har det hela tiden. Här har jag sett det att det händer någonting med mina barn. Mm. Eller att jag behöver hjälpa dem eller någonting. Och det har inträffat faktiskt.
Ja.
Och det gör det hela tiden. Och nu finns det barnbarn. Så nu kommer det att inträffa ännu mer. Att de frågar att kan ni hjälpa till med det här. Och det har hänt det här och på det viset. Så därför alla människor i olika livskedjor också för lantbruksföretag. Och att det sker någonting. Så därför ska man ha en buffert alltid, så inte man har belåna allting och noll på konto.
Precis. Det var en bra tes. Till sist, om du får ge ett råd till de österbottniska lantbruksföretagarna, förutom det här buffertrådet, vad är det rådet?
Jag har bra råd och kanske samma som jag brukar många gånger säga. Det här bufferten som du nämnde så är viktigt för alla. Till lantbruksföretag och privatpersoner. Men sen, du går specifikt på lantbruksföretagare, håll väldigt bra koll på ekonomin, hur det går, och vad det bästa vännen ska vara bokföra helt enkelt. Och kontinuerlig uppföljning av ekonomin. Du gör det själv till och med. Man borde väl vara så intresserad som man vill ha snabba uppföljningar och har massa med kvitto och papper på ett halvår eller ett år och lämnar in det helt enkelt.
Precis.
Och samma sak också med banken.
Mm.
För idag har det blivit det oberoende vilken bank man använder. Det är inte bara Vasa Handelsbank utan alla banker. Att man kan inte göra sådana snabba beslut om amorteringsfrihet, utan vi är tvingade idag till att samla in alla möjliga handlingar och kundens det här propåer på framtidsutsikten att sätta ihop och på det viset. Så man ska hålla bra kontakt med banken och informera banken om alla möjliga ändringar, både positiva och negativa. Och vad vi kan göra om det är något negativa, så ofta blir det att man vill ha amorteringsfrihet eller sänkta annuiteter. Det är det vi främst går in för, att man inte betalar noll amortering utan man kanske sänker. Och då ska man vara ute i god tid och inte komma, om man har förfall och då ser att, kan vi säga, nu sista december så kommer en större rat, jag kommer inte att ta pengar till den. Man ska vara ute då senast nu idag då, i så fall, så då vi skriver 7/12, att det är tre veckor på förhand, 2-3 veckor på förhand åtminstone, det är bra, för att nu känner man på sig det mycket, alla vet det, både att om man har större rater och så bra måste man hålla koll på sin ekonomi. Så det är min rekommendation, och jag vågar nog påstå att det är en mycket bra rekommendation, att hålla bra kontakt med bokföraren, ha bra uppföljning på vad du sysslar med, och sen att hålla bra kontakt med banken och vara i god tid ute där det sker förändringar så att säga. Men man kan också vara i kontakt med, vi är klart jätteglada alltid om det kommer positiva saker och inte negativa saker, som jag sa här, både positiva och negativa.
Ja,
så
absolut.
Det här, att vi är måna, vi har ju den slogan att vi är en bra sparringpartner till våra kunder. Och det är vad vi vidhåller, för vi har en stor personal, och inom den här lant- och skogsbrukssektorn har vi väldigt många personer som jag har anställda här själv, som är mycket duktiga och välinsatta, och det har vi varit måna om i banken också, att ha många personer som är insatta inom jord- och skogsbruk, som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi har idag vår kreditportföljen till jord- och skogsbruk så ligger strax över 100 miljoner som vi har till jord- och skogsbruk. Det är så himla mycket ansenlig summa är det så att, att det här jag sa med att, att det är en viktig näring, det har vi alltid haft i Vasa Handelsbank. Och så är ju, så jag vurmar ju själv för det som skogsägare och uppväxt med lantbruk, jag själv jord- och skogsbruk som jag uppväxt. Så det är klart att det kommer ju redan från mig från unga dagar och så
barnsben
det gör det så att säga, jag är skogsägare så det är lycklig skogsägare, jag tror ju på skogen gör så att säga fortsättningsvis, fast det går upp och ner så
precis kort sammanfattat så det här bjud bokföraren på en kaffe och så har du ett bra underlag till prat med banken.
Ja, tack, du har fullständigt rätt. Det var ganska bra sagt det.
Ja, kul. Tack för den här gången.
Tack själv.